Ja, frid mina vänner. Gott att se er. Jag har varit på kurs på Arken och fått batterierna rejält uppladdade. Det känns som det sprakar och gnisslar. Ja. Själavårdskurs var jag och mor på. 2,5 intensiva dagar med själavårdsundervisning. Jag har ju gått på det här bibelskolan, själavård, där själavården ingår då. Det är det det är baserat på. Men, så det var mycket repetition, men varje gång får man någonting nytt. Och jag fick mycket nya saker, matnyttiga saker. Och det som är så fantastiskt med den här själavårdskursen är att det är inte bara torr teori, utan det är praktik. Under de där 2,5 dagarna får man praktisera det också på varandra, på riktigt. Alltså det innebär att var och en som går den där kursen får själv också ta emot själavård. Och det är biblisk själavård det handlar om, inte någon psykologisk eller terapeutisk eller new age eller så, utan fullständigt baserad på bibelordet. Så det kan jag rekommendera till allihopa. För, det är någon, för man får ta emot helande till ens egen själ, ens eget känsloliv, egna tankelivet. Plus att man blir rustad till att hjälpa andra. Det kanske inte är så att, ja, nu är jag lite reklam för det här, men jag kan inte låta bli, för det är så nyttigt. Man blir, det är inte bara att man själv blir rustad och får ta emot helande och så, utan det är också det att man får hjälpa andra. Det kanske inte är tänkt att du ska vara, jag är kallad till att vara en själavårdare som ska ta dig an en massa människor under vissa tider och hjälpa dem. Men var och en av oss möter ibland människor i vår närhet, eller möter på någon människa av en slump som har svårt och tungt, som har mycket smärta. Det gör vi alla. Så att få lite kunskap i vad ordet lär oss och få lite praktiska nycklar så hur man kan gå tillväga för att hjälpa dessa människor, för att lösa Guds kraft och helande in i dem. Det är någonting som jag rekommenderar. Så gå gärna en sån där kurs. Oavsett om du har den kallelsen eller inte. Mycket matnyttigt. Ja. Jag förra söndagen predikade jag ju om du är redan godkänd. Och jag märkte att det fanns ju så mycket i det här. Jag skulle vilja kunna bygga på det massor. Så jag var helt inställd på det, att jag ska fortsätta bygga på det där, gå vidare i det. Och, men jag kände att jag ville ha ett förord först, som jag gjorde förra gången. Jag hade ett litet förord innan jag bad, och sen predikade jag. Och först så började jag skissa på förordet, vad jag kände i mitt hjärta. Men det visade sig att förordet var det som var predikan. Ja. Men ni kommer få höra mer om det här med att du är godkänd och älskad. Ni kommer få höra mycket mer Guds ord om det längre fram. Hoppas inte ni är besvikna. Nu ska ni få höra här vad som är min uppgift och vad som är eran uppgift. Efeserbrevet 4. Det är faktiskt så att under det här mötet så har ni en uppgift. Och jag har en uppgift. Ni sitter inte bara där och lyssnar, utan ni sitter i tjänst och arbete, kan man säga. Precis som jag står i tjänst här just nu, så gör ni det också på sätt och vis. Och nu ska ni få höra någonting lite lustigt här. Det här jag kommer säga kommer kanske chockera er lite grann, men det är Guds ord. Efeserbrevet 4 och 11. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. Här är undervisning alltså om att Gud har kallat vissa till att vara lärare, andra till herdar, alltså pastorer och präster och så, och andra till apostlar och ja, lärare. Det är tjänstegåvor som det kallas för, som Gud ger till församlingen för att bygga upp församlingen. Vers 12. sen. Det skulle utrusta det heliga till att utföra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Lyssna här nu. Min uppgift här idag, det är att se till att ni gör mig arbetslös. Det var det vi läste om. Min uppgift här framme just nu, det är att se till att ni som sitter här gör mig arbetslös, så att jag inte mer behöver någonsin, det finns ingen vits att jag går fram någon mer och någonsin och predikar och undervisar. Det finns ingen mening med det, det finns ingen vits med det. Det behövs inte. Det är er uppgift att göra mig arbetslös. För vad stod det? De här dessa tjänstegåvor, alltså herdar, pastorer, evangelister och så vidare, de ska utrusta det heliga, alltså er, till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, så att ni kan bygga upp Kristi kropp, tills alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till ett sådant mått om manlig mognad, behöver jag tillägga kvinnlig mognad, klart jag inte behöver. Ni förstår också detta, att även fast det står manlig, så är ni kvinnor absolut inräknade. Det är ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Den som är helt uppfylld av Kristus, den behöver ingen mer undervisning. Den som är helt uppfylld av Kristi härlighet, allt vad som finns om Kristus att bli uppfylld av, den behöver ingen mer undervisning. Den behöver ingen mer kraft. Den behöver ingen mer helande. Det är en uppgift att göra mig arbetslös, alltså. Det är en uppgift att sitta och ta emot. Aktivt öppna er för ordet. Aktivt öppna er för Herren och säga till Herren: fyll mig med ditt ord, fyll mig med din kunskap, fyll mig med din kraft, mata mig. Jag är hungrig, ge mig av ditt goda. Låt mig få växa. Men så det där är ett aktivt beslut. Om man bara kommer in och gammal vana och sätter sig för att ta emot, eller ja, sätter sig för att lyssna. Man sitter och funderar, ja, undrar vad vi kan få höra här idag. Då blir det lite begränsat av vad man kan få ta emot. Guds ord behöver så sin djupt i dig. Och enda chansen till det, det är att du aktivt tar emot det. Och jag, för min egen del, jag vet. Det sker inte bara hur som helst. Jag inbillar mig inte för en sekund att jag kan ta emot Guds ord bara genom att jag sitter och slappnar av och försöker lyssna lite engagerat. I min egen kraft kan jag inte... I min egen kraft kan inte ordet sås tillräckligt djupt in i mig så det fastnar och gör verkan, så att jag inte bara blir ordets hörare utan även i ordets görare. Meningen är att ordet ska förvandla mig så att jag kommer upp till, så att jag blir allt mer lik Kristus. Men jag vet, det kan inte ske i min egen kraft. Jag är beroende av en helig ande. Jag är desperat beroende av hjälparen. Anden som Gud har sänt till oss för att hjälpa oss. Så är det för oss alla. Vi är beroende av honom. Så ska vi välkomna honom. Ska vi välkomna honom att välkomna honom till att öppna våra hjärtan, våra inre, så att ordet kan planteras i oss. Så att vi växer i mognad, så vi växer i frimodighet, så vi växer i helande upprättelse, så vi växer till allt mer Kristuslikhet. Så att, ja, som ordet säger här, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Ska vi välkomna honom tillsammans? Åh, heligande. Vi tackar dig för att du är våran hjälpare. Vi tackar dig för den uppgift som du har här på jorden bland oss människor. Att din uppgift är att fylla oss med Kristi härlighet. Din uppgift är att peka på Jesus, att undervisa om Jesus åt oss, att göra oss allt mer Kristuslika. Din uppgift är att hjälpa oss att ta emot ordet så vi kan få bli förvandlade. Guds ordet så vi kan få bli förvandlade. Tack helige Ande för att du vill hjälpa oss här nu. Vi bekänner vårt beroende av dig. Och vi är hungriga. Vi vill ta emot det goda från Herren. Vi vill ta emot det för, så att vi ska bli allt mer starka och frimodiga. Så vi ska bli allt mer helade och upprättade i våra själar och i vår gemenskap. Så vi ska kunna bli allt mer uppfyllda av glädje och kraft och frid. Dessa goda frukter som tillhör oss. Så välkommen Herre. Vi välkomnar dig i den här stunden. Vi välkomnar dig att få göra vad du vill, Herre. Amen. Ja. Ja. Jag ska bara säga en annan sak innan jag ska läsa det, innan jag ska läsa mer av Guds ordet. Vet ni om det? Vet ni om det? Att det är faktiskt ni som kontrollerar vad som ska predikas. Det här får ni inte säga någonting till Johan om. Det här som jag ska säga nu, det måste ni vara riktigt tysta om. Det här är en liten hemlighet sinsemellan oss här nu. Så behöver vi hoppas att Johan inte lyssnar på predikan där på internet om du sätter ut det. För han kanske skulle bli förfärad om han fick höra det här, vad jag kommer säga nu. Nej, det skulle han inte bli. Men det är faktiskt så att det är ni som kontrollerar undervisningen och predikan, vad som förkunnas här framifrån. Det är inte evangelisten, det är inte pastorn, det är inte förkunnaren och läraren. Det är ni som gör det. Faktiskt. För att om ni har hungriga hjärtan, jag vill ha Guds ord, jag vill ha ett gott ord som upplyfter mig, gör mig pigg och glad och fräsch. Jag vill ha Guds ord så att jag får tro i mitt hjärta. Och du hungrar efter det och du ber om det och ropar till Gud: åh Herre, jag vill ha mer av ditt ord. Jag vill att det ska vara stor uppenbarelse över ordet så att jag förstår vad som sägs. Jag vill att den som förkunnar ordet, oavsett om det är Mikael, Johan eller Björn eller vem den är, någon som vittnar bara lite kort, att den ska upptändas av himmelsk eld, så att när hon förkunnar ordet, vittnesbördet, så är det med sån iver så att det smittar av sig till allihopa och smittar sig till mig också. Förstår ni det? Ju mer ni välsignar dagens förkunnelse, ju mer ni hunglar och ropar till Herren att ge oss ordet, ge oss uppenbarelsen, ge oss tro, ge oss underbara predikningar. Vi vill höra fantastiska underbara predikningar. Ju mer ni gör det, desto mer kommer det ske också. Det är ni som kontrollerar det där faktiskt. Är det inte härligt? Det är ni som har kontrollen. Sen kan den som står här och predikar tro att det är den som har kontrollen. Men om ni har hungrat tillräckligt mycket och ropat och bett till Herren, så kommer Herren sända sin ande över den som ska förkunna ordet. Så han blir upptänd och får uppenbarelse över ordet och blir ivrig i sin predikan. Och det blir ett ord som ni har nytta av också. Så det inte bara blir en massa ord som flyter ut och kommer in genom ett öra och försvinner ut genom andra örat, och man inte hade så mycket nytta av det, utan det blir ett ord som man har mycket nytta av. Det är ni som kontrollerar det. Utnyttja den möjligheten maximalt. Eller hur? Nu ska vi titta lite på Guds ord. Lukas 12. Ni kan slå upp Lukas 12. Så ska jag snart berätta vilken vers vi ska läsa ifrån. Ja. Jag är så glad och tacksam över att jag har fått komma ska ha koll på tiden också. För jag känner att jag känner att jag skulle kunna hålla på för länge, så jag måste hålla lite koll här. Jag är så tacksam att jag har fått komma till Smedbackskyrkan, glädjespridaren. Jag är så tacksam att Gud förde mig samman med er. Jag är så tacksam för det här. Och jag vet och erkänner till alla människor och till Herren att det är han som har fört oss samman. Jag vet det. Och jag är så tacksam över att få vara bland er. För ni är en väckelseförsamling. Vi är en väckelseförsamling. Det kanske inte märks så mycket ännu. Men det som är realitet i Guds rike, det som är verkligt och sant i Guds rike, det är först verkligt och sant i andevärlden innan det blir verkligt och sanning, någonting man kan se och höra påtagligt, till och med ta på i den fysiska världen. Det här är en väckelseförsamling. Hur kan jag veta det? Jag har väl hört era böner, hur ni ber. Jag har väl hört vad ni pratar om. Jag har väl sett era hjärtas längtan. Jag har väl också sett att ni så fort ni fick den här lokalen började ni sträva efter att hur ska vi nå ut? Hur ska vi nå människor? Soppa lunch, sjunga där ute på torget och ja, det blir mer aktiviteter också längre fram. Det förstår jag. Allt eftersom vi växer. Det här är en väckelseförsamling. Och det är jag väldigt glad och tacksam över. Jag har varit i församlingar där det inte finns den här väckelsens ande. Det är tråkigt helt enkelt där. Här är det inte tråkigt. Det är underbart att få vara med er. Det är underbart att vara här helt enkelt. Men det är alltså det som vi vill så mycket. Nu, det vad jag kommer förkunna över. Det handlar både om församlingen och om individen. Alltså vi som församling, men också om dig personligen. Och ditt personliga liv med Herren. Det handlar om båda delarna. Så att oavsett, ta till dig det här både som församling. Ta till dig det här både personligt. Till ditt eget liv. Det är så mycket vi vill. Det är så mycket vi har på våra hjärtan. Och det är inte speciellt mycket vi behöver öppna våra ögon och titta oss omkring. Titta in i vårt eget liv. Titta in på församlingen och se att det finns så mycket brister. Det finns så mycket fattighet fortfarande. Det finns så mycket det behöver bli ändring, förändring på i mitt liv och i församlingen. Det finns så mycket vi vill göra, men hur ska vi komma dit? Det finns så mycket jag vill växa i tro och kraft, men hur ska jag komma dit? Det finns så mycket vi skulle vilja nå ut till ungdomarna här som församling, men alltså ungdomarna här i, som går omkring och driver på helgerna och inte har någonting annat för sig än att dricka sig fulla. Hur ska vi nå dem? Det kan ju vara frustrerande. Det finns så mycket jag vill personligen växa i. Det är så mycket jag vill få tro i. Det är så mycket. Och det är så mycket vi vill som församling. Det kan vara frustrerande. Jag upplever det ibland. Och jag förstår att många av er också upplever det. Det är frustrerande ibland. Det känns tungt, kanske till och med någon gång. Men det behöver inte vara så. Och det är inte bara så att det behöver inte vara så. Det är inte Guds vilja, helt enkelt. Att vi ska bli frustrerade, betyngda, oroliga. Det är inte Guds vilja. Och om vi hittar någonting i våra liv, i våra personliga liv eller i församlingen som inte är Guds vilja, ja, då vet vi att det är en synd. Det är så där. Men Gud är full av nåd och barmhärtighet. Han är förlåtelsens och nådens och barmhärtighetens Gud som inte lägger tunga bördor och ok på oss. Utan han, ordet säger ju till dem, Jesus säger att kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor. Lär om mig. Ty jag har ett ödmjukt och milt sinne, tror jag det stod. Ta på er mitt ok, för det är lätt. Ja, någonting sånt stod det där. Hans ok är lätt. Och Jesus säger, min frid vill jag ge er. Inte den som världen ger. Det är, ni har det här. Ni har det här personligen. Och vi har det gemensamt i den här församlingen. Väckelsens ande. Och det är så underbart att höra på era böner hur ni ropar. Sänd mer av väckelse in i den här församlingen. Sänd mer, Herre. Tro mig. Herren vill sända den här väckelsen i den här församlingen. In i era hjärtan. Mer än vad ni ropar efter det. Han är mer ivrig efter det än vad ni är. Men vi behöver inte vara frustrerade. Vi behöver inte oroas och bekymra oss. Okej, Lukas 12 då. Och där finns det en rubrik på vers 22 som står: gör inte bekymmer. Och det handlar ju om att vi ska inte göra oss världsliga bekymmer. Men det här kan också, det här kan och ska gärna också läsas andligt. Vi ska inte göra oss andliga bekymmer. Så när ni läser den här hemma, så titta gärna på det här ordet med andliga ögon också. Så nu ska vi läsa det. Vi ska läsa från, ja, om vi läser från vers 28. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står ute på marken och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er, så lite tro ni har? Klä er. Om vi tänker, det nu handlar den här texten om fysiska behov, världsliga, materiella behov. Men om vi tänker på det andliga, klä oss. Vad är det för kläder vi behöver i det andliga? Vi behöver tro. Vi behöver frimodighet. Vi behöver kunskap om modet. Vi behöver andens frukter. Det är frid, det är glädje, det är kraft, det är barmhärtighet. Det fanns många, väldigt många, jag kommer inte ihåg att ravla upp alla. Men det finns mycket andens frukter. Klä oss med sådant. Hur mycket mer ska han då inte klä er som församling? Hur mycket mer ska han inte klä dig, du som hungrar efter honom? Så lite tro ni har, säger Jesus. Gör er inte bekymmer. Oroa er inte. Bli inte frustrerade. Vad lite tro ni har. Han vill klä er. Vers 29. Fråga inte efter vad ni ska äta och dricka, och var inte oroliga. Efter allt detta jagar hedningarna i världen, men er fader vet att ni behöver detta. Vi behöver. Vi är så väldigt fokuserade många gånger som församling. Vi är så många gånger fokuserade, jag också. Jag erkänner att jag många gånger är så fokuserad på vad jag behöver i det andliga. Jag har väl egna ögon att se mig, eget förstånd och förstå mig. Och jag ser på mig själv när jag tittar på mig själv att, åh kära någon, vad mycket mer tro jag behöver. Åh kära någon, vad mycket mer frimodighet jag behöver. Gud, du måste ge mig. Snälla Gud, det här går inte. Gud, jag behöver mer tro. Gud, åh Gud, du säger i ditt ord att vi ska glädjas. Gläder ägna en gång, säger jag. Gläder, står det i Filipperbrevet 4. Någonstans där. Gläder, än en gång gläder. Jag behöver mer glädje. Klä mig med den andliga glädjen. Herre, åh, jag blir lite frustrerad. Jag blir orolig. Till och med stressad. Men ordet säger att, vers 30, efter allt detta jagar hedningarna. Nu ska vi inte vara några hedningar. Eller hur? Efter allt detta jagar hedningarna i världen, men er fader vet att ni behöver det. Vers 31. Nej, sök hans rike så ska ni få detta också. Var inte rädd, lilla jord, ty er fader har beslutat att ge er riket. Är det inte underbart? Er fader vet att ni behöver det. Oroa er inte. Gör inte er bekymmer. Stressa inte upp er. Vare sig som församling eller personligen. Bli inte frustrerad. Det är inte Guds vilja. Känner du att du blir frustrerad över någonting, att hur ska jag komma ut i min kallelse? Hur ska jag få starkare tro? Hur ska vi kunna nå mer människor? Om du känner att stressen och frustrationen börjar växa, aj aj aj, varningstecken, ett rött stort utropstecken framför dina ögon. Nu är du fel. Nu är du på fel väg. Dags att stanna upp. Stilla sin själ lite grann. Tänka på ordet säger. Ordet säger. Herren säger till dig att oroa dig inte. Fadern vet att du behöver allt detta. Han kommer klä dig. Vers 32. Var inte rädd du lilla jord, ty er fader har beslutat att ge er riket. Han har beslutat att ge dig det vad ditt hjärta längtar och begär. Innan du ens blev frälst, innan du ens vaknade andligt, innan du ens första gången såg att det finns ju faktiskt andliga behov också i mig. Jag behöver ju faktiskt växa också. Innan du förstod någonting så hade Fadern beslutat sig för att ge dig det vad du behöver. Det som du behöver till din kallelse. De nycklar och redskap som du behöver för att komma ut i din kallelse. Den glädje som du längtar efter att få känna. Den glädje som kommer smitta av sig till andra människor så de blir avundsjuka och känner att, ja men kära någon, det ser ju härligt ut att vara kristen. Jag vill också bli frälst. Allt det där som tillhör dig i Jesus Kristus, det har Fadern redan beslutat sig för att ge dig. Det är inte så att du behöver blidka honom. Det är inte så att du måste offra en skål ris varje morgon vid ett altare för att han ska bli lite på snällare humör. Och sen när du ber och har såna här långa malande böner. Ge mig. Jag ska vara snäll idag, jag lovar. Ge mig. Jag har stora behov. Du behöver inte göra någonting. Han har redan beslutat sig för att ge det. Han har redan beslutat sig för att ge dig vad ditt hjärta längtar efter, vad ditt hjärta begär. Han har redan beslutat att ge oss som församling vad den här församlingen behöver, vad den här församlingen hungrar efter och längtar efter. Det är färdigt redan från hans sida. Och det finns ingenting vi kan göra för att förtjäna det. Det finns ingenting vi kan göra för att vinna det. Det är inte en lång kamp av massor av bön och fasta vi behöver för att få det. Är inte det underbart? Det kristna livet är inte ett liv av prestationer. Det kristna livet är inte ett liv där vi måste prestera saker. Det är ett liv i frid. Nu skulle jag gärna vilja ha det här ordet att Gud är ordning och frid. Är det någon som vet vad jag menar så ska jag oordningens Gud. Ja, så var det. Nu faller bitarna på plats. Gud är inte oordningens Gud, utan fridens Gud, ja. Visst är det en underbar text. Gud är inte oordningens Gud, utan fridens Gud. Gud strävar inte efter att det ska vara fullständig ordning med allting, med församlingen, med ditt liv. Gud strävar inte efter det. Och det är inte hans vilja att det ska vara fullständig ordning på ditt andliga liv. Han vet att du bara är en människa. Han vet att du aldrig kommer bli fullkomlig. Det behöver du inte bli heller, för Jesus är den fullkomlige. Men däremot ska du sträva och hungra efter det. Nej, vad Herren vill och längtar efter och vad han beslutat sig för, det är att du ska bli uppfylld av hans frid. Eller hur? Gud är inte oordningens Gud utan fridens Gud. Vad han strävar efter, vad han längtar efter, det är att du ska uppfyllas med frid. Att den här församlingen ska uppfyllas med frid. Att här ska Herrens, hans frid finnas. Och i friden, där finns ordningen. Det är inte genom ordningen friden kommer. Det är den mänskliga vägen. Men Guds väg är genom friden kommer ordningen. Det är det han vill med ditt liv. Att du ska uppfyllas av hans frid. Så att du litar och tröstar på det. Att han har redan beslutat sig för att ge dig allt vad ditt hjärta längtar efter. Han har redan beslutat sig för att den här församlingen ska få ta emot all den kraften, all den glädjen, all den härliga gemenskapen som vi längtar efter att få ha sinsemellan. Och all den här utåtriktade verksamheten som vi vill ha. Han har redan beslutat sig för att klä oss med allt detta. Han har redan beslutat sig för att vi ska få ta emot allt detta genom att vi uppfylls av hans frid. Och lita på detta. Och tacka honom för allt detta. Det står i vers 25. Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en endaste an till sin livslängd? Det finns ju de som samlar så mycket världsliga resurser. Man ska bygga sitt hus och betala av det så att det är skuldfritt till ålderdomens dag. Då har man sin trygghet. Och får man bara en tillräckligt stor familj, om man föder till många barn och får barn och barn, så kan de försörja mig när jag blir gammal. Och finns de som samlar pengar? Har jag bara ett fett bankkonto så då är jag trygg. Men även andligt. Finns de som gör sig så mycket andliga bekymmer. Så mycket andliga bekymmer så det blir som en stor tung ryggsäck som man knappt orkar bära. Det blir ett ok. Okej, visst, man kanske är frimodig ut och evangeliserar på gator och torg. Man kanske är har väldigt mycket tro och ber underbara böner och man predikar och människor blir glada och uppmuntrade och sånt där. Men man går bär på ett tungt ok. Tung ryggsäck. Man gör sig bekymmer. Man stressar upp sig. Man är frustrerad. Och det måste ske mer. Du måste ge mer, Herre. Du måste. Det här är otillräckligt. Jag är inte... Åh, Herre, förlåt mig att jag är så liten och svag. Förlåt mig. Nej. Han har kallat oss till ett liv i frid. Han har kallat oss till att lita och förtrösta på det att han redan har beslutat sig för att ge allt. Och vet du vad det fantastiska är? Att i Jesus Kristus fick vi allt. Guds ord säger ju, alla Guds löften har fått sitt ja och sitt amen i Jesus Kristus. Så vilket löfte du än hittar i Bibeln om helande, om upprättelse, om kraft, om seger, om glädje. Vad helst du hittar för löfte där. Det finns hur mycket löften som helst. Det finns de som har försökt räkna på det där. Och jag hörde faktiskt en siffra på 1700 löften. Och det låter väldigt mycket. Men ja, det är nog säkert sant. Alla Guds löften har fått sitt ja och sitt amen. Du har redan fått ditt ja och ditt amen som du behöver till ditt liv. Och vi som församling har redan fått vårat ja och amen som vi behöver till den här gemenskapen. Som vi behöver för att nå ut till människorna. Som vi behöver för att växa i gemenskap och enhet och smörjelse och kraft. Och växa i lovsång, växa i förkunnelsen och växa i allt. Det är redan givet av Herren. Vi kan inte lägga till en endaste an med våra bekymmer. Tvärtom. Då blir det låsningar. Varje bekymmer vi gör oss i det andliga, personligen och som församling. Varje bekymmer vi gör oss blir till låsningar och blockeringar som hindrar Herren från att komma med sin fulla vilja. Gud är inte oordningens Gud, utan fridens. Han vill att vi ska vila i friden, hans frid. Inte ge världens frid, utan min frid, säger Herren. Vi får vila i detta. Vi behöver inte stressa. Vi behöver inte göra oss bekymmer. Det är inte Guds vilja. Ja. Vers 34, där står en underbar sak. Ty där er skatt är, där kommer också ert hjärta vara. Investera i Herren. Investera i Herren. För när du investerar i Herren, då kommer ditt hjärta vara där. Jag har förut, i yngre dagar, när jag inte visste så mycket om Herrens stora nåd och barmhärtighet, hur stor hans kärlek är mot mig, så tittar jag på andra kristna brinnande människor och vad de är brinnande, vilken iver de har. Jag vill också. Jag var avundsjuk. Ja, det finns nyttig avundsjuka faktiskt. Nyttig avundsjuka som gör mycket gott för oss. Det finns också felaktig avundsjuka. Jag trodde då att det var i deras egen kraft. Jag trodde att det hade med deras personlighet och karaktär att göra. Så jag försökte i egen kraft med min egen personlighet. Jag försökte liksom rycka mig själv i nacken här och nu måste jag skärpa mig. Nu måste jag söka Herren mer. Nu måste jag arbeta mer. Nu måste jag bedja mer. Nu måste jag... Jag försökte verkligen arbeta på min egen karaktär för att bli en bättre kristen och få ett mer brinnande hjärta och sånt där. Men hjälp vad dödfött det var. Det var så bortkastad tid. Herren är stor i nåd och barmhärtig och såg till mitt hjärta ändå. Och många underbara saker hände ändå, men mitt bekymmer lade ingenting till. Ty där er skatt är, där kommer också ert hjärta vara. Hungra. Var hungriga. Det står i Matteus 5 och 6. Saliga är det som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Det ska bli mättade. Var hungrig. Märker du att ditt hjärta inte är hungrigt? Erkänn det för Gud. Du behöver inte gå omkring och erkänna det till alla människor. Erkänn det till Herren. Herre, jag ser att mitt hjärta inte är hungrigt just nu. Efter mer av dig. Efter mer av kraft, efter mer av glädje. Jag märker det, jag erkänner det inför dig. Förvandla du mitt hjärta. Gör det hungrigt. Gör mitt hjärta hungrigt så att jag kan bli en mottagare för vad du vill ge mig. Vad du vill göra i mig. För se, om inte du har ett hungrigt hjärta, kan inte Herren ge dig någonting. Det är bara ett hungrigt hjärta som kan gensvara. Det är bara en hungrig församling som kan gensvara. En församling som är mätt och nöjd och belåten tycker att ja, vi har verksamhet. Vi har en bra pastor som predikar och nu når vi utåt också. Nu tar jag den här som exempel, fast jag menar inte riktigt så. Ni förstår. Nu har vi soppalunch här också. Det kommer hit utomstående. Ja, men vi har allting. Det är gott här nu. Och se, ja, vi har ju varandra också. Det är gott det här. Om man vore nöjd och belåten med det. Om man kände att man hade allting. Eller kände att man hade i alla fall det som behövs för att det ska gå runt. Då kan inte Herren ge någonting mer. Fast han har beslutat sig redan för att ge allting. Så kan han inte ge någonting mer. Han vill så mycket med oss som församling. Han vill så mycket med oss som kristna. Enskilda. Han vill så mycket med dig. För hans kärlek är så stor. Hans omsorg om dig är så stor. Hans omsorg om den här församlingen, Smedbackskyrkan, är så stor. Otroligt stor. Och ju mindre och mer hjälplöst ett barn är, desto större är väl föräldrarnas omsorg, eller hur? Så vi ska inte göra oss stora och starka och mätta. Vi ska istället göra oss små, svaga och beroende av Herren. För då kommer han kunna göra så mycket mer i oss och genom oss. Är det inte underbart? Han har redan beslutat att ge allt till oss. Det är färdigt från hans sida. Vad du behöver, det är ett hungrigt hjärta som kan ta emot det. Vad vi som församling behöver, det är ett hungrigt hjärta som kan ta emot vad han vill ge oss. Och vad han ger oss, ja, vi kan ju tycka att nu behöver vi det och nu behöver vi det här och nu behöver vi mer tro och nu behöver vi mer frimodighet. Herren har sin egen tidsplan. Han vet vad som är bäst för oss. Han vet vad som är bäst för dig i det här stunden. Han vet vad som är bäst för dig. Lita på honom. Investera i himmelriket. Då kommer ditt hjärta vara där. Överlämna ditt hjärta till honom. Som församling. Vi överlämnar vårt hjärta till honom. Ju mer du investerar i någonting, desto mer kommer du ha ditt hjärta där. När man får barn till exempel. Nu har inte jag någon erfarenhet av det, men man förstår ju ändå hur det fungerar en hel del. När man får barn så investerar man så mycket i det. I barnen. Så mycket. Och att man har hjärtat med de här barnen. Ja, det har man då verkligen. Även fast jag inte har egen erfarenhet av det ännu. Ja, men jag förstår det. Att man har så... Man har sitt hjärta verkligen med de här barnen. För man har investerat så mycket i dem. Det är samma sak också när man investerar tiondet i församlingen. Då man om man betalar tiondet till församlingen. Då är man verkligen intresserad av att församlingen gör någonting gott av det. Man har sitt hjärta där. När man går mycket på möten och investerar tid och energi och kraft. Och investerar hörseln och sånt. Man vill lyssna på det goda ordet där och så. Då har man sitt hjärta där. Om du investerar ditt hjärta, om du investerar ditt liv hos Herren, så kommer ditt hjärta vara där. Investera din tid rätt. Investera ditt hjärta rätt. Ge honom ett hungrigt hjärta. Märker du att du inte har det här hungriga hjärtat? För det märker jag själv personligen ibland. Jag har inte det här hungriga hjärtat. Men då får jag ropa till Herren. Nu har jag inte ett hungrigt hjärta. Herre, ge mig det. Ge mig hunger efter mer av dig. Jag vill inte vara nöjd, mätt och tillfredsställd. Jag vill vara hungrig så att du kan ge mig mer. Sök hans rike så ska ni få detta också. Var inte rädd, lilla jord, till er fader har beslutat dig att ge er riket. Riket, vad kan man översätta det med? Det är ju hans vilja. Där Guds vilja är, där är hans rike. Där hans rike är, där är hans vilja. I himmelriket råder hans fullkomliga vilja. Här på jorden så finns hans rike i oss. Hans vilja bor i oss. Hans son bor i oss. Det är egentligen rätt enkelt. Man kan ge många olika tolkningar på det där, men den tolkning som jag har tagit till mig, Som är levande för mig. Där hans rike är, där är hans vilja. Så när vi läser då texten med det ordet, hans vilja. Nej, sök hans vilja så ska ni få detta också. Var inte rädd, du lilla jord, till er fader har beslutat att ge er hans vilja. Och vad hans vilja är, det vet vi ju. Eller hur? Hans vilja är att få välsigna oss. Med himmelrikets alla välsignelser. Ja, han har till och med beslutat sig för att ge all hans vilja till oss. Evangeliet som vi läser här, det är väldigt enkelt. Väldigt enkelt att ta till sig. Väldigt enkelt egentligen. Det är inte alls komplicerat. Det är någonting som den enklaste människa kan ta till sig och låta sig bli förvandlad av. Det goda ordet, de goda nyheterna. I Kristus Jesus är allting fullbordat. Vi har allt i honom. Vi behöver inte frukta, stressa. Vi behöver bara välkomna hans vilja i våra liv. Och investera våra hjärtan i hans rike. Och be honom om hungriga hjärtan. Och säga till honom, du får göra vad du vill med mig. Kom med din vilja. Kom med din vilja in i mitt liv. Kom med din vilja in i vår församling. Och då händer det, miraklet. Och det händer efter hans tidsplan, efter hans suveräna tidsplan. För han ser vad som är gott för dig. Halleluja, jag blir så glad när jag tänker på allt det här. Vi behöver inte prestera någonting. Vi behöver inte stressa. Vi behöver inte oroa oss och bekymra oss. Vi behöver inte göra oss bekymmer. Bekymren kommer inte hjälpa oss ett dugg, utan bekymren kommer bara istället lägga bördor på oss. Bekymren kommer istället bara lägga hinder till och med för Herren att få komma med sin fullkomliga vilja. Det här är någonting som vi kan ta till oss var och en personligen, som vi har mycket nytta av i våra personliga relation med Herren, i vårt personliga andliga liv. Men lika mycket nytta av det här har vi som församling. Vi ska inte göra oss bekymmer. Han har beslutat att ge oss sitt rike. Och vi är redan väckelsekristna. För vi hungrar efter mer. Jag ser det på er. Jag vet det. Ni är hungriga efter mer av hans rike. Och det här är redan en väckelseförsamling. Men han ska väcka oss mer. Långt mycket mer. Han ska väcka oss personligen. Han ska väcka mig. Han ska väcka dig. Otroligt mycket mer. Därför att han har beslutat sig för att göra det. Därför att hans nåd och barmhärtighet, den tar aldrig slut. Han älskar att slösa nåd och barmhärtighet över just dig. Du är hans favoritobjekt att slösa kärlek och barmhärtighet och nåd och goda gåvor över. Förstår ni? Du är hans favoritbarn som han älskar att ge gåvor. Det är det bästa han vet. Gud, Fadern i himlen, tycker att det är det roligaste som finns att få välsigna dig. Det är inga bekymmer från hans sida. Hans hjärta räcker och blir över även till dig. Även till vår församling. Halleluja. Vi tackar och prisar dig. Tackar och prisar dig för att du har gjort allting så gott. Du har fullbordat allting. Tackar och prisar dig för att du är här just nu och talar till oss. Tala oss till uppmuntran och stöd. Så vi kan förtrösta mer på dig. Så vi kan lägga ner våra liv, våra hjärtan i dig. Allt mera. Allt mera. Vi behöver inte stressa. Vi behöver inte oroa oss. Det säger du till oss i ditt ord. För du har redan beslutat dig för att ge alla välsignelser till oss. Du har redan beslutat dig för att välsigna oss. Du har redan beslutat dig för oss, beslutat dig för att ge oss mer av din väckelses ande till oss som församling och till oss enskilda kristna. Du har redan beslutat dig för det. Det gjorde du för länge, länge sedan, redan innan vi kände dig. Tack Herre. Och tack Jesus för att vi ska få bli allt mer lika dig. Därför att vi ska få bli allt mer fullkomna i dig. Tack Jesus, Jesus. Därför att vi ska få ta emot allt mer av den glädje som du hade, Jesus. Av den frid som du hade, Jesus. Av den kraft som du hade. Av den tro som du hade. Av den frimodighet som du hade. Och Herre, du har beslutat dig för att ge allt detta till oss. Och vi tackar dig också för att vi inte behöver göra oss bekymmer över att vi kanske inte kan så mycket om ordet. Att vi inte är så duktiga på att bedja och sådant där. Nej Herre, du har beslutat dig för att låta oss få växa i kunskap om ordet. Du har beslutat dig för att ge oss allt mer av bönens smörjelse. Glädje i bönen. Tro i bönen. Tro på bönesvar. Du har beslutat dig för detta Herre. Du har beslutat dig för att ge oss ditt rike. Du har beslutat dig för att ge oss din vilja. Åh Herre. Åh Herre. Åh Herre. Åh Herre, vi ger dig våra hjärtan. Du har redan investerat ditt eget liv i oss, Jesus Kristus. Därför 2000 år sedan investerade du ditt eget blod, din egen själ, din egen kropp, ja ditt eget liv för våran skull. Därför att du först har investerat så dyrt i oss. Därför kan vi idag investera våra hjärtan i dig Kristus, i ditt rike. Åh, tack för att vi ska få hungriga hjärtan. Ge oss riktigt hungriga hjärtan. Underbart mäktigt hungriga hjärtan. Som hungrar efter mer och mer av dig. Hjärtan som aldrig blir mätta. Hjärtan som har fokus på dig, Jesus Kristus. Mitt i livets bekymmer och omständigheter. Så har vi alltid fokus på dig. Och vad du vill. Och vad du kan. Och vad du förmår. Och vad du redan har gjort, Herre. Åh, tack för att du ger sådana hjärtan. Gör det, Herre. Vi tackar dig för att du låter det ske just nu genom oss var och en. Du ser och hör vilka böner som lyfts upp till dig just nu. Du ser var och en personligen som lyfter sitt hjärta till dig just nu. Som säger till dig, Herre, att jag vill ge dig mitt hjärta. Jag vill lita och förtrösta på det, att vad du har kallat mig till, vad det är för kallelse du har gett till mig, vad det är för ort du har sänt mig till, vad du har bestämt att jag ska göra, vad jag ska så kommer du leda mig in i allt detta, och du kommer utrusta mig. Tack för att vi får ha tro på detta och tacksamhet inom oss. Och tack för att vi får tro och tacksamhet på att du har beslutat dig för att ge oss allt helande och upprättelse som vi behöver. Till våra själar, till våra kroppar. Ja, i Jesus Kristus så är vi botade och helade. Genom hans sår så är vi botade och helade. Säger du i ditt ord. Du har redan gett oss helandet. Du har redan gett oss upprättelsen. Därför vi får tacka dig för detta. Därför vi får tro på detta och inte göra oss bekymmer. Inte göra oss bekymmer. Och Herre, du säger att det är inte lätt för oss att låta. Det är inte så lätt att låta bli att göra sig bekymmer. De kommer så många gånger smygandes på, Herre. Men när vi gör oss bekymmer, tala till oss då. Mana på oss. Säg till oss, här är vägen. Vandra på den. Gör dig inga bekymmer, mitt älskade barn. Så jag är med dig. Jag älskar dig. Ta emot min frid. Tack för att du talar till oss just nu. Tack för att du talar till många hjärtan här just nu. Tack för att våra liv ska få bli så mycket mer förvandlade av din nåd och kärlek. Av ditt ord som vi har fått tag emot just nu. Och tack för att det här ordet ska få sås djupt in i oss. Djupt in i oss, så att inte det här ordet bara blev kastat på vägen, så att kråkorna kommer att äta upp det, eller i dikesgrenarna, eller att ordet bara har såtts bland tislar så att det kvävs. Nej, Herre, låt det här ordet fått sås in i den goda jorden, så det växer upp och bär 30-falt, 60-falt, 100-falt av god skörd i våra liv, av god skörd i den här församlingen, till världens människor. Och vi själv ska också få njuta av dessa goda frukter och den här underbara skörden. Låt så ske för ditt goda namns skull, för du har redan lovat oss detta, Fader. Du har redan lovat oss detta. Så låt det nu ske för ditt underbara namns skull, så att ditt namn ska få bli ärat och prisat och upphöjt. För vi vill prisa dig i glädje och tacksamhet över alla underbara bönesvar som du ger oss, Herre. Och vi vill prisa dig, Herre. Så fyll oss med tacksägelse. Fyll oss, Herre. Och låt oss få se mirakler få ske här i församlingen. Mirakler av förhöjd, av växande tro. Mirakler av växande gemenskap. Mirakler av växande glädje. Av växande gemenskap. Växande frimodighet. Låt oss få se mirakler i våra liv, Herre. För ditt underbara namns skull. I våra personliga liv. Där vi får bli allt mer helade. När vi har gått och burit på sjukdomar i våra kroppar, så får vi ta emot helande. När vi har burit på svagheter i våra själar, så får vi ta emot helande upprättelse för våra själar, tankar och känslor. Och när vi har, där fattas tro och frimodighet, så får vi se mirakler av att tron växer, frimodigheten också. Halleluja. Tack för att vi får förvänta oss detta och ge dig tacksägelse för detta redan nu i förväg, för du har redan beslutat dig för att ge oss ditt rike. Amen.
I'm just a little bit.
känner att det finns, här bland oss de som bär på väldigt tunga bördor, gör sig väldigt mycket bekymmer för sitt andliga liv, för sin kallelse, för sin väg. Men Herren säger: kasta alla dina bekymmer på mig. Kasta alla dina bekymmer på mig. Ty jag har omsorg om dig. Jag har djup omsorg om dig. Skulle jag överge dig i dessa dagar, skulle jag överge dig nu, nu när du behöver mig som mest, skulle jag överge dig, dig som jag älskar så mycket. Du är så dyrbar i mina ögon. Men mitt älskade barn, bär inte på dessa bekymmer, dessa bekymmer som du gör dig. För de vill jag bära på. Jag är stark, stark, mäktig nog för att kunna bära på dina bekymmer. Jag vill inte att du ska bära på dem. Kasta dem på mig. Kasta dem på mig. Fäst din blick vid mig. Låt mig få höra din röst. Låt mig få se ditt ansikte. För se, jag talar till dig. Du har hört min röst så många gånger. Se, jag visar mig för dig. Jag har vänt mitt ansikte till dig. Frukta inte. Låt mig få höra din röst. Kasta alla dina bekymmer på mig. För jag har omsorg om dig.